P1, Sveriges Radio.
Fram tills Japans inblandning i andra världskriget så betraktades den dåvarande kejsaren Hirohito som en levande gud. När han visade sig offentligt tittade hela folkmassor ner i marken, eftersom det sades att om man tittade direkt på kejsaren skulle man bli blind. Det här kommer jag att tänka på när jag bläddrade i en bok om ett sjukhus i Mellansverige på 1950-talet, då sköterskorna berättade att när en läkare kom in så vände man omedelbart bort blicken och backade ut ur rummet. Kanske inte att läkarna betraktades som gudar, men inte så långt ifrån. För de hade ju ändå makten att rädda liv i sina händer. Och vid den här tiden var det en enorm utveckling inom sjukvården och läkemedelsindustrin. Och plötsligt kunde man bota många tidigare dödliga sjukdomar. Och det var nog en och annan patient som i alla fall inte uteslöt att det fanns gudomliga krafter med i spelet. Från den gamla auktoritära doktorn som man stod med mössan i hand och stammade inför är steget ganska långt till dagens sjukvård. Och särskilt den kategori patienter som vi ska tala om i dagens Kropp och själ. För det blir allt vanligare att patienter dyker upp hos sjukvården med en färdig diagnos och behandlingsplan som hen har kommit fram till genom egna efterforskningar på nätet. Och så att säga hoppat steget med medicinsk utbildning. I vissa fall är det effektivt och tidsbesparande och läkarbesöket blir ett samtal om hur vården ska läggas upp. I andra fall blir det mer komplicerat. Det kan röra sig om behandlingar som inte godkänts i Sverige eller Europa, diagnoser som vetenskapen inte är eniga om eller tekniska lösningar som inte ens existerar ännu. Gränsen mellan att vara en extremt påläst spetspatient som är en tillgång i vården och en jobbig typ som googlat loss med fara för sig själv och andra, den gränsen är inte helt glasklar. Och vem har ansvaret när patienten själv vill styra? Välkommen till Kropp och själ om patienter som vet mer än sin doktor. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress. Och först idag ska vi träffa en person som fick sitt liv radikalt förändrat för några år sedan då dottern drabbades av diabetes och som därefter försökte göra tillvaron dräglig genom att själv bygga om sitt barns insulinpumpsystem, något som blivit allt vanligare. Eftersom han inte vågat berätta om det här för sjukvården så har vi förställt hans röst. Här är Johans berättelse.
Vi har helt enkelt inte vågat berätta för vår läkare att vi kör det här automatiserat.
Föräldrar som hackar sina barns insulinpumpar. Det har varit rubriker som väckt starka känslor. För hur kan en förälder ägna sig åt hemmabygge när det kommer till så viktiga saker som sitt barns diabetesbehandling? Johan är en av de föräldrarna. Han har på egen hand automatiserat delar av sin dotters insulinbehandling, något han håller hemligt för vården.
Jag utsätter mitt barn för risk genom att använda de här grejerna. Däremot måste man väga till, om jag inte använder de här grejerna, vad utsätter jag mitt barn för risk då?
Vi tar det från början. Johans dotter Signe får diagnosen diabetes 1. Och med ett slag så förändras allt.
Jag visste inte så himla mycket om det. Jag visste detta, jag tror det gemene man vet om att det har att göra med kolhydrater och insulin och hur man får de här att matcha ihop med varandra. Men inte så himla mycket mer. Jag insåg ju inte där och då hur svårt det är att hantera diabetes typ 1 när vi var där på sjukhuset. Och det tog ju några veckor innan jag inser att det här är vårt nya liv och det är en enorm omställning för hela vår familj egentligen.
Signe har en insulinpump och en blodsockermätare fäst på kroppen. Hjälpmedel hon fått från vården. Med hjälp av blodsockermätaren kan Johan se hennes värden och sen räkna ut om hon behöver insulin och i så fall vilken dos. Manuellt ställer han sen in hur mycket insulin som pumpen ska ge Signe. Det tar sedan 1,5 till 2 timmar innan det går att se resultatet av dosen, så det gäller att vara förutseende och försöka räkna ut hur insulinbehovet kommer att se ut inom den närmaste framtiden. Det krävs också ständig uppsikt så att inte Signes blodsockervärden sticker iväg åt något håll.
Det värsta var ju nätterna. Att i princip inte få sova en hel natt för resten av sitt liv i princip. Det var ju vi inte riktigt beredda på.
Under nätterna så går ett larm när Signes blodsocker går utanför vissa ramar. Då får Johan eller hans fru gå upp, räkna hur mycket insulin eller kolhydrater som Signe behöver och sen avvakta och se hur hennes kropp reagerar på dosen. Under en vanlig natt så går larmet 2 till 4 gånger och timmarna som Johan och hans fru hinner sova emellan är inte många.
Försöker fixa så gott det går, försöker justera insulindoser, försöker räkna bättre. Man försöker med allt, precis allt.
Hur kände du dig då, under den perioden?
Trött, väldigt, väldigt trött. Och det tror jag går för alla diabetesföräldrar egentligen i dagsläget. Att det är trött, det är generellt det som beskriver deras vardag. Man får sova väldigt, väldigt lite. Och det tär på en enormt att inte få sova. Och det gick ju inte allt för lång tid innan vi inser att det här kommer inte hålla längden. Vi klarar inte av att hantera det här. Man orkar inte med det som familj. Så att någonting kommer vi få stryka på foten. Ändå att förhållandet går i kras eller att i det här fallet Signe inte får rätt behandling. Så någonstans måste man ju börja kolla efter andra lösningar.
Och det är på forum på nätet som Johan för första gången kommer i kontakt med andra diabetiker och diabetikerföräldrar som på egen hand byggt vad som kallas för loopsystem. De har byggt en dator dit blodsockermätaren skickar sin information som blodsockervärdet nu och för en stund sedan och mängden insulin i kroppen med mera. Datorn räknar sedan ut genom en algoritm hur mycket insulin som behövs för att hålla blodsockret på en bra nivå och skickar sedan i uppdrag till insulinpumpen att ge den mängd insulin som datorn bestämt. Istället för att på egen hand räkna ut hur mycket insulin som krävs så är det alltså datorn som räknar och insulinet ges alltså automatiskt istället för manuellt. Blodsockermätaren skickar sedan ungefär var 50 minut nya värden till datorn som på nytt gör beräkningar och sen skickar nya order till pumpen. Och på grund av den här kedjan kallas systemet för loop. Johan bestämmer sig för att testa och bygger en egen dator.
Ja, jag har den här.
Kan du beskriva hur ser den ut?
Ja, det är en liten dosa, mindre än ett cigarettpaket för måttens skull, som går att dela på. Och i den här så finns det då ett mobiltelefonbatteri som driver alltihopa. Det finns då den här lilla mikrodatorn som egentligen är en helt vanlig PC, fast gjord i minsta möjliga format. Datorn sitter alltså ihop med ett annat kort, ett kommunikationskort, som i sin tur då kan prata med insulinpumpen.
Innan han börjar använda datorn på riktigt så testar han den under en period för att se att den räknar rätt.
Och jag kan säga på en gång att jag har inte vunnit över datorn en enda gång i mina beräkningar. Den kan ta in så mycket mer information, beräkna det på ett sånt sätt som jag inte ens kan beräkna. Och dessutom gör det på bråkdelen av en minut.
Efter en tid kopplar Johan därför ihop Signes insulinpump och blodsockermätare med datorn han byggt. Och nu styrs alltså Signes insulinpump automatiskt via datorn. Via en sida på internet kan Johan sedan också följa datorns beslut och ha koll på Signes blodsockernivå, även på distans. Men viktigt att tillägga här är att loopen har flera begränsningar. På grund av spärrar för hur mycket insulinpumpen kan ge automatiskt så kan inte loopsystemet klara av exempelvis en måltid. Då krävs det fortfarande att Johan sköter Signes behandling manuellt. Men nattetid, när det inte rör sig om så stora svängningar i blodsockret, så kan loopen sköta Signes behandling på egen hand. Det har gått ungefär 1 år sedan Johan började med loopsystemet och vardagen har förändrats än en gång.
Ja, det går ju inte att jämföra med hur vi hade innan. Alltså från att bli väckt 2 till 4 gånger per natt så blir vi kanske väckt en gång i veckan. Någonting sånt. Av att det har inträffat någonting som då det här systemet inte klarar att hantera. Eller rättare sagt, som jag inte tillåter den hantera. Förändringen är så stor att alla säkerhetsspärrarna slår i först. Då blir jag väckt. Och det inträffar ungefär en gång i veckan. Och det är för våran familj, det är ju, det går inte att beskriva med ord. Det är, jag kan inte ens nämna en summa i pengar det är värt. För att det gör att vi överlever. Att vi klarar oss. Att vi klarar av att hantera det här. Bara för att nämna någonting som antagligen kommer göra alla diabetesföräldrar rätt provocerade i dagsläget. Det är att min dotter vaknar upp med ett bra blodsocker varenda morgon. Precis varje morgon. Och det är någonting som är för många diabetesföräldrar en önskedröm. För det innebär att man varje dag har bästa möjliga förutsättningar för att kunna ge bra vård under den här dagen som kommer.
Men nu kommer vi till en viktig del i allt det här. För att ett läkemedel eller medicinskt hjälpmedel ska bli godkänt av Läkemedelsverket så måste det genomgå mängder av noggranna tester för att kartlägga biverkningar och eventuella risker. Sådana tester har Signes Loop-system inte genomgått. Johan menar istället att han gjort tillräckligt med efterforskningar på egen hand.
Vi har tagit reda på vad det är, hur det fungerar, testat så vi ser att det fungerar. Vi har gjort alla de här testerna själva. De funktioner som finns där är direkt resultatet av forskning och vetenskapliga studier. För jag tror väldigt mycket på forskningen. Jag tror inte på att man ska prova någonting bara för provandets skull utan ha belägg för det. Men jag hittar ingen del av det här systemet som inte finns vetenskapliga belägg för. Vilket gör att jag tycker att slutprodukten är tillförlitlig.
Men insulin i för hög dos kan vara dödligt. Och oroliga läkare menar att hemmabyggda system som det som Johan gjort kan innebära en stor risk.
Kan du förstå den oron som de har?
Jag kan absolut förstå den oron. Framförallt om man inte vet vad det är. Det som har gått ut till allmänheten är att föräldrar hackar sina barns insulinpumpar. Och om jag var läkare och jag fick det begreppet lagt på mitt bord så skulle jag också bli helt... Jag tycker att det skulle vara hårresande. Så här får man absolut inte göra. Det här är direkt livsfarligt. Det handlar inte om att man hackar en pump. Det handlar inte om att man ändrar på någonting i pumpens funktion eller mjukvara eller hårdvara eller någonting sånt alls. Alla säkerhetsspärrar som fanns i pumpen från fabriken finns kvar. Den stora skillnaden är att jag har datorn till hjälp som sagt alltid räknar rätt.
Men många skulle ju säga då att du tar en stor risk, att du även riskerar ditt barns hälsa.
Helt klart, så är det. Jag utsätter mitt barn för risk genom att använda de här grejerna. Däremot måste man väga till om jag inte använder de här grejerna, vad utsätter jag mitt barn för risk då? Så om man då tar och ponerar att blodsockerlarmet går klockan 3 på natten. Jag har inte sovit ordentligt på en vecka. Jag ska ta ett beslut om mitt barns hälsa, sömndrucken. Och gör det här mitt i natten. Då är det jag som människa som gör beräkningen och jag som människa som utför det här vårdbeslutet som jag nu har kommit fram till. Man jämför det med att en dator gör det här åt mig. Och den kontrollerar var 50 minut att den har gjort rätt. Eller inte. Och ser den att den kan göra någon justering så gör den en justering. Var 50 minut dygnet runt. Med den här datorn och den här tekniken så är risken mindre att någonting går fel. Än om jag inte skulle ha den. Väsentligt mindre.
Men Johan tycker inte att det här är något för alla. Han menar att det krävs mycket teknisk kunskap och han tycker att om du inte klarar av att bygga datorn själv så ska du inte heller använda dig av en. Johan håller det alltså hemligt för Signes läkare att de använder sig av det här hemmabyggda loopsystemet. Han är rädd för att sanningen skulle kunna ge konsekvenser. Men han säger att han egentligen skulle vilja vara ärlig. Och hoppas på att vården skulle börja se på honom som förälder som en tillgång snarare än ett hot.
Jag vill jättegärna berätta för både läkare och sköterskor exakt vad vi håller på med, hur vi tänker, vilka mätvärden vi får, alltså resultatet av det hela. Jag har absolut ingenting emot att lära ut det vi vet om de här sakerna under förutsättning att vi får fortsätta med det vi gör.
Det sa Johan som byggt ett eget insulinpumpsystem till sin dotter. Johan och Signe heter egentligen något annat och reporter, det var Olivia Sandell. Då har vi med oss Anna Olivekrona, ordförande i Barnläkarföreningens avdelning för just diabetes och endokrinologi. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Ja, hej.
Hur reagerar du på Johans berättelse?
Men jag känner igen den, för vi har ju de här diskussionerna med familjer i den här situationen. För att tekniken hänger ju inte riktigt med de behov och önskemål som finns för att man ska kunna sköta på ett bra sätt den här egenvården vid typ 1-diabetes hos barn och ungdomar.
Ni har ju gått ut och varnat för det här. Varför det?
Nej, jag skulle säga så här, att det vi har varit tydliga med är att men vi inte kan stödja att man använder icke-godkänd teknik. Och det vi är oroliga för är ju att man inte är så tekniskt kunnig och ändå försöker se på sådana här hemmabyggen då, som Johan beskriver. Och att det då blir en fara för barn och ungdomar. Och vi skiljer också tanken mycket på att man bygger ett eget system och använder själv som vuxen person. Eller om man bygger ett system och använder det för barn och ungdomar.
Så det här är ganska omfattande?
Nej, det tror jag inte. Det kan ju vi inte riktigt veta. Då, för precis som Johan säger så är det nog ett antal föräldrar som inte vågar berätta för vården att de har byggt sådana här hemmabyggen. Så vi kan ju inte riktigt veta det då, men jag uppfattar inte att det är särskilt vanligt.
Han beskriver ju en närmast desperat situation som familjen befann sig i när de vaknade flera gånger per natt av ett larm och var tvungna att gå upp och räkna ut och kontrollmäta dotterns värden här. Har du förståelse för att han sökte lösningar utanför sjukvården?
Ja, absolut. För det här är en situation som blir desperat för många familjer. Man måste få sova på natten och blodsockret ändrar sig under natten. Och många föräldrar blir ju väldigt slitna, vilket ungdomar också blir. Och det är ju, forskningsresultat visar ju på utbrändhet hos föräldrar till barn med ungdomar med diabetes. Så att jag förstår verkligen deras situation och försöka hitta någon lösning på det.
Det han har gjort då är att bygga en dator som fungerar som en länk mellan mätaren och pumpen så att datorn räknar ut hur mycket insulin som ska ges och ger en order till pumpen. Det låter som ett ganska vettigt system. Varför skulle det inte vara tillåtet?
Ja, det är återigen det att det inte är kontrollerat och inte är CE-märkt som gör att vi inte rekommenderar att man använder det för barn och ungdomar.
Hur påverkar det här relationen mellan sjukvården och patienter att man inte kan diskutera det här? Håller saker hemligt?
Jag tror att det ser olika ut på olika ställen och det som Johan beskriver är ju olyckligt om man känner att man inte kan diskutera diabetesbehandlingen för en barn eller ungdom då med diabetesteamet, för det blir ju inget bra samarbete och det är ju oerhört viktigt att man samarbetar kring det här för att det ska bli bra för barnen och ungdomarna.
Vi har också med oss Karin Hampus som är utredare av medicinsk teknik på Läkemedelsverket. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
Vad säger regelverket om de här loopsystemen som föräldrar bygger ihop?
Ja, det är lite komplicerat ska man säga, för att Läkemedelsverket, vi tillsynar tillverkare och produkter av medicinteknisk art. Vad vi inte gör är att vi tillsynar inte privatpersoner. Och en medicinteknisk produkt som används på den svenska marknaden ska vara CE-märkt, för att det här CE-märket borgar då för att tillverkaren har angett avsedd användning, att funktion och prestanda är okej, och framförallt den här risk-nytta-balansen är rätt.
Men är det olagligt det han gör?
Utifrån vårt regelverk så kan vi inte tillsyna den här personen, den här privatpersonen, utan vi kan konstatera att produkten används utanför avsedd ändamål. Man har alltså manipulerat med den här personen då, Johan som han hette i inslaget. Han menar att han inte har ändrat på den här produkten, men man gör det när man utifrån skickar in signaler som styr pumpen och hur den kan komma att agera eller fungera i olika situationer är inte helt man har inte belägg för att den alltid kommer att fungera säkert.
Så det hjälper alltså inte att han säger att alla säkerhetsspärrar finns kvar i pumpen och själva funktionen inte är ändrad?
Ja, alltså jag blir glad att han ser risker med sitt sätt att agera, för det är ju grunden för att en tillverkare har väldigt höga krav på sig och kontrollerar funktioner. Man gör kontroller, man gör tester, man gör kliniska prövningar på sina produkter innan man godkänner att en produkt får användas. Och en privatperson kan aldrig komma upp i de kraven som den här tillverkaren gör. Och då måste man ju fundera på om inte alla egentligen har rätt till att ha en CE-märkt produkt att använda.
Men om jag ska förstå det rätt, så är det så att i och med att han är privatperson så lyder han inte under Läkemedelsverkets granskningsområde, så att säga?
Nej.
Om han hade varit sjuksköterska, hade ni kunnat säga något?
Ja, alltså vi har en annan myndighet som tillsynar delar av det här. Det är ju Inspektion för vård och omsorg, IVO. Och de tillsynar ju hur vården arbetar och fungerar. Där har de ett tillsynsansvar om det här skulle vara en vårdpersonal som skulle manipulera. Men det sträcker sig inte till privatpersonerna.
Nej. Så vem är ansvarig för detta? Det han gör? Vem ska vi granska honom?
Ja, som det ser ut idag är det ingen, och där är det den svåra läget är att vem tar ansvar om någonting skulle gå fel.
För ni har ändå gått ut och gjort ett uttalande kring det här.
Ja, och det är ju det att enligt vårt regelverk och även de regelverk som finns på vården så ska endast lämpliga produkter användas inom hälso- och sjukvård. Och vi tycker väl inte att det faller inte inom det som man inte har gjort de säkerhetskontroller som behövs för att använda en produkt.
Så er hållning är så att säga principiell. Ni är emot att man ändrar på någonting och inte specifik kring just den här loop-idén.
Ja, och vårt fokus är ju alltid patientsäkerhet. Och vi förstår ju också den här föräldern och att han ser att hans dotter eller son eller vad det är mår bra. Vi har ju en sida där vi ser saker som går snett med produkter. Vi får in ganska många rapporter varje år där just diabetesprodukter har fallerat. Och även de här blodglukosmätarna som han pratar om, som kontinuerligt mäter barnets blodsocker, har vi också rapporter på att de då mäter fel.
Men de mäter väl fel oavsett fel. Om man läser manuellt eller om man...
Ja, fast då kan du göra en bedömning att jag känner mig bättre än vad jag är, och då kan jag ta och mäta mitt blodsocker med andra alternativ för att kontrollera, men det gör ju inte en dator.
Nej. Anna Olivecrona från Barnläkarföreningen, vad säger du? Vad händer om något går fel?
Ja, det är klart att det är det vi är oroliga för, att någonting ska gå fel, speciellt om det här sprids till fler som inte är lika, som är, liksom inte har liksom kompetensen för att egentligen göra såna här hemmabyggen. Så att den frågan är ju, vår oro är naturligtvis för barnen då. Vi vill inte att det ska behöva hända någonting, utan vi vill inte ligga steget före och försöka ha kontrollerade säkra produkter i en behandling som är potentiellt livsfarlig.
Vad är värsta scenariot?
Värsta scenariot är ju att pumpen skulle leverera för mycket insulin, vilket kan bli livsfarligt.
Men om vi nu har en förälder här som säger sig vara väldigt kunnig på det här området och har fått ihop en dator som fungerar och som har underlättat livet för honom och hans familj. Men borde inte sjukvården kunna ta lärdom av detta?
Ja, fast det fungerar inte så, utan det är ju så att sådana här pumpar och closed loops är ju sånt som man vill utveckla, som sjukvården vill att de ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar. Och företagen tar ju fram sådana här produkter, men de tar ju fram det på ett kontrollerat sätt, och därför går det ju långsammare innan de här kontrollerna är färdiga. För det kommer ju sådana här system successivt, men de finns inte tillgängliga i Sverige idag. Så att det är en tidsfråga där vi har tid att vänta på att de produkterna finns tillgängliga. Så det vi vill då framförallt jobba för, det är att det inte ska bli så lång tidsdelay däremellan att ändå ha tagit fram en produkt som kan hjälpa familjer och att den blir godkänd då. Så vi lägger vårt krut på att jobba där.
Om det skulle hända någonting med dottern i det här fallet, vem har ansvar?
Den frågan är faktiskt inte utredd då, utan vi kan bara ange ett antal aktörer som inte är ansvariga. Jag kan helt enkelt inte svara på den.
Nej. Tack så mycket, Anna Olivecrona, ordförande Barnläkarföreningens förening för endokrinologi och diabetes, och Karin Hampus, utredare och inspektör för medicinsk teknik på Läkemedelsverket. Tack båda två för att ni var med i dagens Kropp och Själ.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, det är ju ingen tvekan om att det händer något med rollfördelningen mellan läkare och patient när patienterna kan långt mer om en behandling eller sjukdom än vad läkaren gör. Det moderna ordet för sådana expertpatienter är spetspatienter. Och för att diskutera detta så har vi nu två nya gäster här i studion. Det är Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Hej!
Tack.
Och Sara Riggare som forskar om just spetspatienter vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack.
Först skulle jag bara vilja höra era kommentarer på fallet som vi hörde om här med Johans hemmabygge. Vad säger du, Heidi Stensmyren? Vilka funderingar väcker det hos dig?
Ja, det är flera frågor här. Det handlar om ansvar i vården, vem tar ansvar. Det handlar om försäkringsfrågor när någonting fallerar. Och också kanske uppfattningen om att vården skulle vara obenägen att utveckla ny teknik eller använda ny teknik. Och så är det ju självklart inte. Det möts ju av och till av frågan av att läkarkåren är emot den tekniska utvecklingen. Det är absolut inte. Men som Barnläkarföreningen säger, den är inte godkänd för användning här i Sverige än. Och då får inte vi ta hand om den. Så lite grann olika frågor. Sen så skulle jag också vilja föra in det här med autonomi. Vi pratar mycket om vikten av autonomi både för professionen men inte minst för patienterna. För även om vi kan tycka att det är en individanpassning många gånger så betyder inte det att patienten att det blir en ökad autonomi alla gånger.
Vad
för
menar
patienterna
du med autonomi i det här sammanhanget?
Ja, möjligheten att själv kunna lägga upp en behandling och vård som kan passa mig. Och en sak är den konkreta behandlingen, till exempel att barnet behöver insulin här. Men så är det också det här paketet runt omkring. Hur får vi det att fungera rent praktiskt? Där man kanske försöker att individanpassa och gör det möjligt att agera inom givna ramar. Men att det ändå inte blir rätt för den enskilda individen. Så goda intentioner, men svårt att få till i praktiken. Mm. Men det är många komponenter här skulle jag vilja säga. Och ansvarsfrågan har de ju pratat mycket om tidigare. Mm.
Vi ska prata mer om det också lite senare. Sara Riggare, vad tänker du när du hör den här berättelsen om Johan och hans hemmabygge?
Det är en fascinerande berättelse. Jag känner igen den väldigt väl. Jag känner den person som sägs ha varit först och har gjort en sån här loop. Hon heter Dana Lewis. Hon gjorde sin första loop december 2014, hon har diabetes typ 1. Och hon driver den här utvecklingen väldigt tydligt framåt. Och det ställer ju saker på sin spets på ett väldigt intressant sätt. Och huvudfrågan här tycker jag egentligen är att det ställer saker på sin spets när det gäller traditionell sätt att driva affärsverksamhet med patent och att låsa in intellektuell rätt i ett företag. Och det här mer open access, öppna delandet av data och kunskap.
Mm, för det är så att den här kunskapen kan man ju hitta ute på nätet.
Den finns
gratis, hur man gör.
Absolut, det finns instruktioner. Dana är en av dem som driver det här framåt tillsammans med en stor grupp människor. Jag tror att det är fler än man tror faktiskt.
Mm. Men det här som de säger om att ha med medicinsk teknik, så är det ju viktigt att den har prövats. Det räcker ju inte med att den fungerar.
Exakt. Och där har ju Dana och hennes grupp, där delar de ju data öppet på GitHub. Så att de låter ju vem som helst forska på det som vill det. Och de har ju fler datapunkter än man har i någon klinisk studie som är öppen för vem som helst att använda.
Så du menar att det här, om man använder sig av den här öppna datan som du pratar om, så skulle den utvecklingen av en sån här mekanism kunna gå mycket snabbare än vad det gör idag?
Anledningen till att det har tagit tid är ju inte att det är tekniskt svårt, utan det är för att det är företagen som inte har kommit överens.
Mm. Ja, vi kan ju konstatera att den gamla bilden av den allrådande läkaren som sitter då på all kunskap har fått sig en törn numera. En utveckling som inte alltid självklart tas emot med öppna armar dock inom läkarkåren. Vi ska höra en liten bit av en musikvideo som publicerades på tidskriften Sjukhusläkarens sajt och som väckte debatt.
Sök på hosta och diagnos, så har du en dold tuberkulos. Och söker du på feber och röd, har du ebola och väntar på din död. Och söker du på rinnande snuva, har du likvår som kommer från din hjärna. Och söker du någon gång på kli och klåda, allergisk chock, psykos eller båda. Så googla aldrig dina symptom, ingen kommer ge dig ett diplom. Du vill ju förstå
Ja, läkaren Henrik Widegren som har gjort den här musikvideon, visserligen med glimten i ögat ska vi säga, men han blev ändå överrumplad av de starka reaktioner som den mötte i kommentarsfältet. Och en av dem som kommenterade var du, Sara Riggare. Varför det?
Jo, jag förstår. Den är rolig, den är välgjord och den är lustig. Men ironi funkar inte uppifrån. För att den utgår från att patienten har makt och det har inte. I vårdmötet har vi väldigt lite makt som patienter. Och jag och många med mig, det small till i proppskåpet kan man säga. Och vi reagerade kraftigt, ett stort antal människor på det här. Och som, jag tror han blev överraskad som du säger, jag har inte pratat med honom direkt, men jag vet att andra har gjort det och han tänkte nog till ett varv till efter det.
Mm. Men att googla loss lite, det har vi ju, jag tror att de flesta av oss har gjort det, och man vet ju att hjälp, det var en okänd sjukdom som, är symptom, som man aldrig blir fri av. Ja. Precis, så är inte bra att vara lite restriktiv ändå.
Självklart ska man vara, det är viktigt med källkritik, absolut. Mm. Och som vi hörde också i inslaget tidigare så det finns ju mycket som kan gå fel. Och man måste veta vad man hittar och hur man bedömer det.
Mm. Du forskar ju kring något som kallas för spetspatienter. Det är ett ord som du själv har uppfunnit och du är själv en spetspatient. Kan du bara berätta lite kort vad...
Jag har Parkinsons sjukdom som jag har haft i över 30 år sedan jag var tonåring, och det är ovanligt. Så att jag har stött på många läkare som har sagt till mig att men du kan inte ha Parkinson, du är för ung, fortfarande när jag är 47. Så att jag har liksom fått lära mig mycket om min egen sjukdom och kan mycket. Men jag skulle säga att jag har en annan expertis än läkarna. Det är inte samma expertis, det är inte så att vi tävlar om det, utan jag har min expertis om hur det är att leva med det här och vad som funkar för mig. Medan läkarna, framförallt min neurolog som jag har gått hos i över 25 år nu, vi har ett väldigt bra samarbete för att vi kompletterar varandra i vår expertis.
Mm. Och det här som du kallar då för spetspatienter, är det personer som har just kroniska sjukdomar?
Det är nog ofta det, för det är nog vi som har störst anledning och störst nytta av det, störst mest att vinna på det. Så att, det vi har sett är att det mest är kroniska långvariga sjukdomar.
Och på vilket sätt kan spetspatienter vara tillgång för vården då?
Ja, det bygger på att man kan ta in att man kan mötas i en diskussion och lära av varandra. Och det som Johan beskrev i inslaget också, det brukar jag kalla läkarcentrerat, det här att han inte berättade för sin läkare. För att det är någonting vi gör och det är någonting som jag märkt i många andra spetspatienter, det är något vi kan känna igen oss i. Så vi beter oss som vi tror att vården vill att vi ska bete oss, för att inte stöta oss med vården, för vi behöver dem.
Så att man vill inte, ja, om du gör någonting som inte din läkare rekommenderar, så berättar du inte om det?
Nej, så är det. Det stämmer. Mm. Inte alltid i alla fall. Min läkare som jag har en relation med, som jag har gått hos 25 år, där berättar jag allt. Men en ny läkare som jag träffar på akuten eller på vårdcentralen som jag inte känner än, där är jag väldigt, väldigt försiktig.
Mm. Heidi Stensbyn, vad säger du? Hur öppna är läkarna egentligen för patienter som kommer med egna förslag?
Ja, jag skulle säga att läkare är väldigt öppna för det. Men det som är viktigt här är att just det som Sara påtalar, det är så viktigt med den relationen, att man känner varandra. Man känner förtroende för varandra. Mm. För då utvecklar man en relation och man vet att min patient, den kan klara av en viss typ av behandling. Den kan hantera det jättebra. Den här andra patienten som jag har, som kommer om en timme till mig, vederbörande har andra behov. Mm. Och därigenom att vi har en fast patient-läkarrelation gör att vi kan anpassa. Vi kan inte då förutsätta att en ny patient som kommer, som vi aldrig har träffat, har samma förutsättningar som Sara. Så vi måste på något sätt utgå från att först måste vi lära känna varandra och bygga en förtroendefull relation. Och det är där vi brukar påtala vikten av att man har en patientansvarig läkare som man kan gå till eller byta.
Men många som lyssnar nu så skulle bli nästan provocerade av att höra dig, för de har varit så här, men du, jag berättar min historia för 250 olika läkare.
Just det, och det som är det stora problemet i svensk hälso- och sjukvård, att vi saknar kontinuitet. Patienter får träffa nya läkare varje gång för att upprepa sin sjukdomshistoria, försöker bli känd med vederbörande, och sen dagen efter börjar samma historia en gång till, man får upprepa sin sjukdomshistoria och så vidare. Och från läkarnas sida är det samma sak, vi får träffa nya patienter och hela tiden försöka sätta oss in i det här och ställa samma frågor som patienten fick föregående dag, och det är inte okej. Det måste vi ändra på.
Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Heidi Stensmyren från Läkarförbundet och Sara Riggare som forskar om spetspatienter. Men nu ska vi ta en sväng till psykiatrin. Där har patienten historiskt sett haft ganska liten möjlighet att styra över sin vård. Men nu testas en ny metod när patienterna själva bestämmer när de vill läggas in och skrivas ut. Åsa Steinsafir jobbar med projektet Självvald inläggning, och under 8 år var hon själv patient i psykiatrin.
Jag trodde att jag var annorlunda än andra barn. Jag trodde inte att jag hade rätt till samma saker som andra hade. Jag trodde inte att jag var värd att ha vänner. Jag trodde inte att jag var värd att liksom må bra. Och att jag skilde mig från alla andra på den punkten. Att det var liksom något grundläggande dåligt med mig i mitt väsen. Så.
Åsa Steinsafir sitter tillbakalutad i en stol. En sån där enkel trästol som brukar stå runt bord i mötesrum. Hon jobbar här på Norra Stockholms psykiatri. Hon fungerar som en länk mellan patienterna och vården. För att få ha Åsas tjänst måste man själv ha varit patient. Och hon brinner för att patienter ska få inflytande över sin egen vårdsituation. Vi backar bandet. Åsa skadar sig själv och när hon är 16 slutar hon äta. Ett halvår senare blir hon inlagd för första gången.
Då blev det ju mer tydligt att nu mår jag dåligt liksom. Och det tyckte jag nog mitt i allt det här var ganska skönt, just den biten. Att nu behöver jag inte längre slåss mot mig själv ifall jag mår dåligt eller inte. Utan nu mår jag dåligt och nu är det det vi jobbar med.
Hon får ett rum i en lång korridor. Vad Åsa inte vet då är att hon kommer tillbringa kommande 8 år som patient i slutenvården och på behandlingshem. Världen innanför de låsta dörrarna är liten.
Man får måltider på liksom vissa tider, sen så är det väl något fika däremellan. Och det blir ofta det mest centrala. Ofta sitter alla patienter och väntar på att de här måltiderna ska komma. Och är den här matvagnen liksom 5 minuter sen, då får alla spader. Liksom. Men det har att göra med att det har blivit hela ens värld liksom, från och med att man är där inne. Till viss mån så behövdes ju det. För att när jag var inlagd på avdelning så mådde jag så dåligt så att det behövdes liksom krympas allt jag behövde liksom ta hänsyn till. Men det kunde också bli väldigt svårt just på grund av det. Att jag var inlåst. Att jag var inlåst tillsammans med människor som jag inte hade valt. Det kunde vara människor jag var rädd för. Eller inte alls kom överens med. Eller som i värsta fall gjorde att jag mådde sämre. Och sen kunde det vara människor som hjälpte mig jättemycket. Och var jättesnälla och som jag liksom kände att jag överlevde med hjälp av. Men det var inget jag kunde styra.
Åsa utreds. Men enligt henne hittar ingen orsaken till varför hon mår som hon mår.
Jag fick ju höra väldigt mycket olika bud om det där. Och jag hade inte någon tydlig egen idé om det. Utan det blev nog snarare så att jag flyttades väldigt mycket. Så under de 8 åren var jag på 12 olika ställen. Och jag fick höra väldigt olika versioner av vad det var som var fel. Lite kändes det som att jag fick en ny diagnos på varje nytt ställe jag kom.
Det är olika regler på varje ställe. Reglerna har nästan alltid med säkerhet att göra, berättar Åsa. Ibland får man ha skärp, ibland inte. Ibland egen mat, ibland inte. Åsa fortsätter skada sig. Hon skär, bränner, klipper och slår. Vid ett tillfälle försöker hon ta sitt liv. Hon flyttas igen och igen.
Och det var väl alltid ofta för att de konstaterade att jag var för svår på olika sätt.
Var du svår?
Ja, det måste jag väl ändå tänka att jag var. Jag var ju illa ute. Jag är inte berättelsen om någon som egentligen mådde bra och liksom bara blev inlåst orättvist. Så var det inte. Däremot så tror jag inte att det hade behövt bli så svårt. Jag tror att det mycket berodde på okunskap.
Åsa berättar att hon tappade greppet om sitt självskadebeteende. Hon förstod inte att det var allvarligt. En dag har hon plockat bort alla tavlor på avdelningen.
Och ingen förstod varför, och så började det bli väldigt mycket snack i patientgruppen, för det blir det alltid, och det är nästan alltid så att alla vet att det är någon som har gjort något, för det händer alltid något annars. Och så började det bli ganska taggigt i gruppen och sen så förstod jag så småningom att de var sura på mig, för det var någonting jag hade gjort som gjorde att de här tavlorna var borta. Och så småningom var det en patient som sa att de har tagit bort dem för att jag hade lyft ner tavlor och dragit loss tavelkrokar och skadat mig då med de här krokarna. Och det stämde ju, det hade jag gjort. Det jag har tänkt i efterhand är väl att det är väldigt tråkigt att de inte kommer frågade mig först, att kommer det här att hjälpa dig om vi tar bort alla tavlorna. För det första för att jag hade kunnat säga att det inte kommer hjälpa, och så hade vi kunnat hoppa över hela den grejen, för att då hade jag bara hittat något annat. Dessutom hade ju det varit en ganska bra ingång att prata om det här. Att hur ska vi göra då? För vi kan ju inte ha det så att du går runt här och skadar dig. Och det hade jag nog inte riktigt tänkt på. Jag tyckte ju att det funkade fint. Så de lyfte ner alla tavlor och då gick jag och hittade något annat. Och så var vi tillbaka till samma dödläge som innan.
Efter 8 år händer en rad med saker som gör att situationen förändras. Vid den här tiden bor Åsa på ett behandlingshem. Hon är ofta i behov av slutenvård, men för att bli inlagd på sin vanliga avdelning måste hon varje gång först åka till akuten, där bli bedömd och sedan slussad vidare in. Det tar tid. Men en dag kommer en läkare på avdelningen med ett förslag som ändrar hela Åsas tillvaro. Hon ska nu få börja lägga in sig själv när hon själv bedömer att hon behöver det.
Och då var det en läkare som sa att det är bättre att du bara kommer hit så lägger jag in dig. Så att hon gjorde en deal. Liksom att om du kommer hit så lovar jag att jag skriver in dig.
Och vad gjorde det här med dig?
Innan hade jag lagt ner väldigt mycket energi på att vara patient på rätt sätt för att bli inlagd, om det var det jag trodde att jag behövde. Och om jag inte trodde att jag behövde bli inlagd så la jag ner väldigt mycket energi på att bete mig rätt för det. Och inget av det här hade ju att göra med hur jag egentligen mådde eller vad jag egentligen tyckte att jag behövde. Så det fick ingen fokus. Och allt fokus fick gå till att bete mig rätt liksom inför psykiatrin. Att liksom ha skurit mig tillräckligt djupt eller tillräckligt inte djupt. Eller se ut på ett visst sätt. Eller inte ha tvättat hår eller ha tvättat hår. Och allt vad det nu var så. Det som hände när jag fick bestämma själv var att jag kunde släppa det helt. Och istället bara fundera på vad behöver jag utifrån hur jag mår. Behöver jag vara inlagd nu? För nu har jag varit det 1000 gånger så jag vet vad det innebär. Men skulle det hjälpa mig nu? Och om jag blir inlagd, vad behöver jag då för hjälp av personalen? Och där träffade jag inte heller rätt från början, men det är en bättre grej att öva på. Alltså det är en kunskap som jag har så mycket nytta av sen i livet, i skillnad från den andra kunskapen om hur jag ska bete mig för att vara rätt patient. Så.
Vägen Åsa har gått har inte varit rak, berättar hon. Men nu är det 15 år sedan hon slutade vara patient i psykiatrin. Idag arbetar hon med att föra fram patienternas perspektiv. Och hon menar att det håller på att ske en förändring inom psykvården. Där man allt mer tar in och lyssnar på patienterna.
Centrum psykiatriforskning, Maria.
Maria Smith-Manis Lail jobbar på Centrum för psykiatriforskning. Hon är projektledare för självvald inläggning. Projektet som även Åsa Steinsafir jobbar med.
Vi har hämtat inspirationen från Norge där man har jobbat med det här arbetssättet i ungefär 10 år.
Insatsen som startade i Stockholm 2014 riktas till de som återkommer som patienter i den slutna heldygnsvården.
Vi skriver kontrakt med patienter som ger dem rätten att själva besluta när de vill lägga in sig och skriva ut sig i heldygnsvården med max 5 vårddygn åt gången.
Idag finns 6 platser i Stockholm och 140 aktuella kontrakt. Om platsen skulle vara belagd när en patient med kontrakt ringer finns ett kösystem.
Tanken är ju såklart att den här platsen som viks för patienter som har kontrakten, fast bara beläggas av patienter med kontrakt, att den ska vara tillgänglig. Så att när en patient söker vård enligt självvald inläggning så ska platsen vara ledig. Men självklart så kan det ju hända att någon annan patient ligger inne just då. Och då går det till så att patienten erbjuds att ställa upp sig på väntelista. Det här självvald inläggning är ju ingenting som ersätter patientens ordinarie vård. Så patienten har ju samma möjligheter och rättigheter att söka vård på vanligt vis om hen inte skulle vilja vänta.
Förhoppningen är att minska antalet vårddygn. Och de preliminära siffrorna visar att det lutar åt det hållet. En intressant sak som de märkt är att förutom att patienterna lägger in sig själva mer sällan så lägger de också in sig vid tillfällen då personalen i vanliga fall hade avgjort att patienten inte behövde skrivas in. Åsa Steinsafir menar att det har varit nyttigt för vården att ta lärdom av det.
Det är inte bara en insats för patienterna, tänker jag, utan det har ju en stor pedagogisk effekt på vården också, att de förstår mer om vad det är för behov som de här patienterna har. Att också att vi vet faktiskt inte alltid bäst vad du behöver och vad som blir mest effektivt för dig. För den här gruppen patienter som är väldigt erfarna och använder sig väldigt mycket av vård, så kan det faktiskt hända att de vet bättre. Och det tror jag har varit en stor lärdom för personalen, att släppa den kontrollen. Att tänk om det är så att den här kroniskt sjuka patienten vet bättre än du vad den behöver. För många är det lite provocerande. Men det är faktiskt väldigt lärorikt att släppa det. Och det har varit en process, tror jag, för många vårdpersonal, att släppa den kontrollen och låta patienten bestämma. Och det lär sig de väldigt mycket av.
Åsa Steinsafir tror att patienterna i psykvården kommer få allt större inflytande över sin vård. En fråga som patienter länge tagit upp är behovet av att kunna låsa sin dörr på avdelningen.
De vill då inte låsa för personal, utan de vill kunna låsa för andra patienter. För att man kan vara rädd, eller det kan vara andra patienter som är förvirrade, eller vad det nu kan vara. Och det är inte så att vi inte har sett det här problemet heller. Det har ju varit incidenter när patienter har gått in på varandras rum som inte har blivit bra. Och även om vi har koll, så uppstår den mänskliga faktorn alltid att det händer saker som vi inte vill ska hända kring det. Så att det finns kliniker där man har haft det här länge, men det har inte varit liksom en övergripande överenskommelse. Nu börjar det komma mer och mer. Så här på kliniken har vi provat det på några avdelningar, och nu när man bygger nya lokaler för psykiatrin så har man nästan alltid låst på dörrarna. För mig är det egentligen en väldigt konstig fråga, för jag tycker det är helt självklart. Jag tror det är väldigt få personer som personal själva som skulle vilja ligga på någon av våra avdelningar utan att få låsa om sig. Så att jag tycker det är ett stort steg framåt.
Det sa Åsa Steinsafir, brukar inflytande samordnare på Norra Stockholms psykiatri. Klara Loden intervjuade. Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, och Sara Riggare som forskar om extremt kompetenta så kallade spetspatienter finns i Kropp och Själ-studio. Är det en typ av spetspatienter, skulle du säga, Sara Riggare?
Absolut. Åsa är absolut en spetspatient. Hon är ett litet specialfall av en spetspatient eftersom hon är anställd baserat på sina patienterfarenheter.
Mm. Men här låter man ju psykpatienter själva bedöma huruvida de behöver läggas in eller inte.
Visst är det fantastiskt?
Ja, eller är det det? Vad säger du, Heidi Stensbyen?
Jo, det skulle jag säga. Och den här tryggheten, det innebär att jag får vård när jag behöver det. Det är väldigt viktigt, och det ser vi också i svensk hälso- och sjukvård. Alltså, visst är ju då motsatsen, att patienter kanske försöker att boka en tid på vårdcentralen långt fram i tid, för man säger att det bästa jag bokar är när jag har reserv, för jag litar inte på att jag får en tid när jag behöver det, exempelvis. Vi har ju sådana exempel. Så absolut. Och den tendensen vi har haft, att vi riggar kanske teamen runt patienten utan att fråga oss först. Ja, vad behöver patienten egentligen? Och många läkare lyfter också det. Låt mig träffa patienten ganska tidigt, så lägger vi upp ett behandlingsförlopp ihop.
Men är det så enkelt som att det alltid bara är bra? Någon som mejlade in här nu under programmet som skriver så här: vem har ansvaret då när patienten tar över? Det är en väldigt bra fråga som inte bara begränsas till spetspatienter. För
absolut,
de kanske kan någonting. I och med att vårdgivaren idag, man kommer dit och säger, vilken behandling vill du ha för din cancer? Och man säger, jag vet inte. Jag vill ha den bästa. Jag kan inte bedöma det. Kan det bli ett dilemma
fråga
också?
Jo, det är ett dilemma. Och där måste vi vara ödmjuka. För det här ändrar sig också. En patient som initialt har ett stort rådrum och sköter mycket själv. Vi kan inte alltid förvänta oss att det håller i sig genom ett sjukdomsförlopp. Det kan ju ändra sig. Och det är väldigt viktigt att vi som är legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort ansvar här. Och återigen, den här kontinuerliga relationen mellan patient och läkare, så vi kan stämma av med varandra. Så Sara lätt kan stämma av med sin läkare och säga, nu behöver vi justera. Det är väldigt viktigt, och det är där vi också ser att den anonymiseringen vi har haft inom kanske svensk hälso- och sjukvård särskilt, där det inte spelar någon roll vem du träffar nästa gång. Du får träffa en rad olika personer du ska behöva förhålla dig till hela tiden, är inte bra. Så vi måste ha bättre kontinuitet med en fast läkare exempelvis.
Vad tänker du, Sara Riggare, om det här med ansvaret, om du som patient pushar igenom någonting och sen blir det fel?
Ja, det är ett problem. Det är en nyckelfråga. Och där tror jag att ju mer vi kan förstå spetspatienternas behov, möjligheter och vad de har för kompetens, desto lättare blir det att få till ett lättare regelverk. Och det vi kan se hittills på de vi har intervjuat är att det finns de gemensamma drag vi ser. Det handlar om att det är personer som har fattat ett aktivt beslut att vara sin egen auktoritet. Men med kritiskt förhållningssätt, som vi kan höra Åsa beskriva också i inslaget. Och det finns ofta också ett inslag av altruism. Man vill hjälpa andra också med det man själv har varit med om. Lite som att man vill ge andra den, som jag brukar säga, att jag vill ge de som kommer efter mig den motorväg jag inte hade. Det verkar finnas väldigt starkt drag av det också.
Mm.
Och just nu har vi ju regelverk som inte passar för den här diversifieringen. För den regelverk vi har i mångt och mycket bygger på en traditionell sätt på syn på kunskapsöverföring, som att den kommer ur en bok som läkarna har tillgång till och patienterna inte har tillgång till. Så att vi har satt upp regelverk och lagstiftning som skyddar patienter från missbruk av den kunskapen.
Mm.
Men nu har vi alla bokstavligt talat allvarens kunskap i våra fickor. Så världen ser ju annorlunda ut och regelverken hänger inte med. Mm.
Men finns det inte risk att man... patienter, väldigt mycket, finns ju väldigt mycket överambitiösa personer i den här världen också, absolut. Som också blir sjuka, som stressar ihjäl sig över att nu ska jag hinna hitta alla och uppfinna alla behandlingar som finns.
Ja, och det måste man också hitta sätt att hantera.
Mm.
Och jag tror att vi måste göra det tillsammans.
Vi ser ju en tendens där man lägger över på patienten väldigt mycket. Patienten får ju glatt koordinera all vård själv, får ta sig igenom, kolla remisserna.
Utan verktyg.
Precis, kolla om remisserna har kommit fram, har jag fått en tid och så vidare. Det lägger man nu glatt över på patienten. Och där behöver vi ett mycket starkare stöd där det blir tryggt att vara patient inom hälso- och sjukvården. Man vet man får en plats i tid. Man har sin läkare man lätt kan kontakta och man har samma läkare som man släpper att träffa nya hela tiden. Så det där runt omkring måste vi bli mycket bättre på.
Men om man nu ska ge sig, om man nu drabbas av någon form av sjukdom här och man ger sig ut ändå och vill försöka använda sig av all den här informationen som finns. Det finns ju väldigt mycket fallgropar, det finns väldigt mycket ovanliga sjukdomar, det finns väldigt mycket studier som inte kanske är studier riktigt eller på det sättet. Ja. Hur ska man göra? Har du några tips, Sara?
Jag brukar säga att man kan börja på 1177, en utmärkt sajt för att börja, och Wikipedia som ger en grundförståelse. Men sen börja gräva djupare när man får nysta sig fram, och det tar tid. Och ta gärna hjälp av andra patienter. Det som hjälpte mig mest i min resa, det som har hjälpt mig jag fortfarande är att jag har hittat folk runt om i världen som är i liknande situation, som jag kan bolla med och som jag kan lära mig av. Så att community är jätteviktigt i det här.
Men det finns ju också communities som är... där man har diagnoser som inte är erkända av, av läkarvetenskapen till exempel.
Ja.
Det är möjligt att de kommer att bli erkända en gång i tiden.
Det
vet vi inget igång.
Ja. Alltså ju mer forskningen går framåt, men ibland går forskningen för sakta för världen kan man säga.
Mm.
Och vi kan hjälpas åt att hitta mer tillsammans, tänker jag.
Mm. Heidi, vad säger du?
Ja, vi skulle önska en större användning av realtidsdata, det är det ena. Sen så önskar vi ha snabbare förfarande vid implementering av nya metoder och nya mediciner. Vi måste snabba upp processerna.
När du säger realtidsdata, vad menar du då?
Ja, hur det går med patienten, att man på ett smidigt och enkelt sätt kan återkoppla till hälso- och sjukvården hur det går. Idag så kan man ha väldigt långa uppföljningscykler innan vi får besked om hur det går med patienterna. Så snabbare tillbaka, många läkare säger, när vi skickar in data till systemen vill ju vi ha aggregerade data tillbaka så att jag kan benchmarka mig och se var vi ligger och så här.
Men för den patienten som ska ut och googla, vad tycker du den ska tänka på?
Ja, tänk på källan. Var kommer informationen ifrån? Så, och söka information, där vi alltid gjort i alla tider. Men man ska titta och vara kritisk.
Mm. Det säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, och Sara Riggare har vi också hört som forskare kring spetspatienter på Karolinska institutet. Tack för att ni var med i dagens Kropp och själ.
Tack så mycket.
Kropp och själ är slut för den här gången nu. Nästa vecka handlar det om något som stör och irriterar många i just detta nu. Nämligen suget efter något att stoppa i sig. Något sött, fett eller starkt. Något som kan lugna, trösta eller döva. För vi äter ju inte bara när vi är hungriga. Mat, godis och snacks är ofta också ett sätt att trycka bort obehag, rädslor och andra känslor som vi inte kan hantera. Vi pratar om mat som tröst i nästa veckas program. Vi som gjort dagens Kropp och själ är producent Moa Sultanion Magnusson, reportrar Olivia Sandell och Clara Loden, tekniker Christer Orreteg och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Följ oss gärna och kommentera programmet på Facebook och Instagram, och så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.